den 1 januari 1997, Israel och Hebron.
46 ekot som börjar i staden Hebron på Västbanken där läget är spänt. Detta sedan en israelisk soldat med sitt automatvapen i morse skadade 7 palestinier på marknadsplatsen. Trots att Israel infört utegångsförbud har palestinska stenkastare drabbat samman med israeliska soldater.
De judiska bosättarna hade bett till Gud om ett mirakel som skulle sätta stopp för Israels reträtt från Hebron. Men det är fortfarande oklart om skottlossningen i morse kommer att tjäna deras syften eller kanske snarare tvärtom skynda på fredsprocessen. Det pågår fortfarande intensiva förhandlingar för att få till stånd ett toppmöte mellan Benjamin Netanyahu och Yasser Arafat där ett avtal om Hebron kan skrivas under. Men en palestinsk förhandlare sa att det aldrig kan bli lugnt i Hebron så länge bosättarna finns kvar. Det var vid 9:30 i morse som en 19-årig israelisk soldat tömde sitt magasin mitt i trängseln på grönsaksmarknaden i Hebron. Han övermannade snabbt av andra soldater som konstaterade att de inte kände igen honom. Han varken bodde eller tjänstgjorde i Hebron, utan Noam Friedman som han heter, en religiös ung bosättare från Male Adumim som på årets första dag tog sig till Hebron för att på egen hand sätta stopp för fredsprocessen. Hebrons palestinier har i flera år varit oroliga för just den här typen av händelser. Idag påminns de alla om moskémassaken då en judisk bosättare sköt ihjäl 29 bedjande muslimer. Och palestiniernas vrede växer nu över att det är de judiska bosättarnas säkerhet som är den ständiga huvudfrågan i förhandlingarna om Hebron. Det var meningen att Israel inom ett par dagar skulle inleda sin truppreträtt från den omtvistade staden. Istället har man nu börjat skicka förstärkningar till Hebron där det fortfarande pågår demonstrationer och stenkastning trots utegångsförbud. Cecilia Udén, Kairo.
Den 1 januari 1997, Sverige och arbetslösheten.
Den svenska arbetslösheten så. Statsminister Göran Persson lovade i Ekots nyårsintervju idag att se till att fler arbetslösa under året får arbete inom vård och omsorg. Och det ska enligt Persson ske med hjälp av den så kallade Kalmarmodellen där A-kassepengar används för att skaffa jobb.
Det är lite märkligt att vi inte lyckas kombinera de resurser vi har i arbetslöshetssystemet med de väldiga behov som uppenbarligen finns i vård och omsorg. Jag skulle faktiskt under 97 vilja pröva den så kallade Kalmarmodellen där man alltså med hjälp av A-kassepengar, kommunala insatser på marginalen får betydligt fler anställda i vård och omsorg. Det skulle jag vilja pröva lite bredare.
Kalmarmodellen innebär alltså att arbetslösa utför ordinarie arbetsuppgifter inom till exempel barnomsorg och äldreomsorg. Men projektet i Kalmar är tidsbegränsat. Pengarna som arbetsmarknadsdepartementet skjuter till kommer bara att räcka till mitten av sommaren. Men Kommunalarbetarförbundet som varit med och arbetat fram modellen är mycket entusiastisk och skulle gärna, precis som statsminister Göran Persson, se att Kalmarmodellen prövades på andra håll i landet. Kommunals ombudsman Lasse Törn tror att mellan 25 och 30 000 personer skulle kunna få arbete i den offentliga sektorn på det här sättet.
Serbiens huvudstad Belgrad den 1 januari 1997.
Reporter Börje Rendahl. I Belgrad vilar invånarna idag ut efter nattens jättelika nyårsdemonstration med en 250 000 deltagare. Och Belgradborna samlar krafter för att fortsätta protesterna, rapporterar vår utsända.
1997 ska bli det år när vi bryter ner Slobodan Milosevic grepp om makten, sa oppositionsledarna under det största nyårsfirande staden Belgrad haft. Hela natten och fram till 5-tiden i morse promenerade folk fram och tillbaka genom stans huvudgator. Trängdes med bilarna som försökte kryssa sig fram. President Milosevic nämnde inte direkt om nu sedan 6 veckor pågående demonstrationerna i sitt nyårstal. Och förhoppningarna om att ett erkännande av resultaten från lokalvalen den 17 november skulle komma från regeringen måste därmed ses som mycket små. Utrikesminister Milutinovic begärde i ett samtal med den franska utrikesministern istället mer tid att tänka över saken. Erkänner inte den serbiska regeringen valresultatet riskerar de att bli isolerade. Då vänder de ryggen åt en återförening med övriga Europa, sa franska utrikesministeriets talesman i en kommentar. Studenterna samlas nu till nya demonstrationer och ikväll när den Milosevic-styrda tvn har sin stora nyhetssändning vid 7:30. Då ska alla oppositionella över hela Serbien trumma på kastruller och stekpannor så att larmet överröstar den tv som oppositionen ser som förljugen och helt styrd av presidenten och hans parti. Kristina Gustafsson, Belgrad.
Den 1 januari 1997. Iran jagar utlänningar.
Regeringen i Iran har beordrat alla arbetsgivare att avskeda omkring 1 miljon utlänningar som arbetar i landet och senast på lördag ersätta dem med iranska arbetare. Regimen anser att utlänningarna, de flesta av dem afghaner, till övervägande delen är illegala invandrare.
Afghanistan, 1 januari 97.
Afghanistans huvudstad Kabul flygbombades i natt för 5:e natten i följd. Det är oklart var bomberna föll och om de orsakade någon större skada. Bombningarna inleddes i lördags, dagen efter det att oppositionen tvingats tillbaka bortåt 10 kilometer av talibanerna vid fronten norr om Kabul.
Den 2 januari 1997, Chile.
För den chilenske presidenten Eduardo Frei har det nya året inte börjat så bra. Den spektakulära fritagningen i måndags då 4 ledare för en gerillagrupp helt enkelt lyftes ur ett fängelse av en helikopter har piskat upp en våg av kritik mot regeringen.
Förra året växte Chiles ekonomi med 7%. Inflationen var låg och arbetslösheten bara lite drygt 6%. Men istället för att glädjas åt de ekonomiska framgångarna så tvingades Eduardo Frei ägna sitt nyårstal åt att kräva nationell enhet i kampen mot terrorismen och att gjuta olja över de upprörda vågor som piskats upp av den sensationella flykten som i ett slag försatte den högsta ledningen för den patriotiska fronten, Manuel Rodriguez, på fri fot och som nu hotas leda till en allvarlig regeringskris. Justitie-, inrikes- och försvarsministerna lämnade igår in sin avskedsansökan. Men den enda som hittills har fått gå är chefen för fängelsesystemet. Vad som enligt chilensk press möjliggjorde fritagningen var att fängelsevakterna, trots att det rör sig om ett av Chiles mest bevakade fängelser, inte var tillräckligt beväpnade. Men den mesta kritiken riktar sig mot säkerhetstjänstens bristande effektivitet. Det fanns uppenbarligen inte den minsta misstanke om att ett fritagningsförsök var på gång. Och det finns inga som helst uppgifter om de 5 personer som hyrde helikoptern. Det enda man vet är att det rörde sig om 2 kvinnor med nordamerikansk accent och 3 män som lät som argentinare och att de betalade $1,000 kontant. Helikoptern och helikopterföraren som flög med en pistol mot tinningen har hittats. Men såväl fritagarna som de fritagna har gått upp i rök. Vad som gör situationen så allvarlig för regeringen är att redan innan helikopteraktionen förekommer intensiv kritik av den demokratiska regeringens säkerhetspolitik. Högeroppositionen anklagar de ansvariga för säkerhetsfrågor i den förra regeringen då Patricio Aylwin var president för att ha saboterat utredningen av mordet på senatorn Jaime Guzman för 5 år sedan. Under en kort tid arresterades också chefen för kriminalpolisen och Aylwins säpochef för obstruktion av domstolens arbete. De skulle bland annat ha köpslagit med medlemmar i gerillan i utbyte mot att dessa fått gå fria. Aylwin har försvarat sig med att säga att i kampen mot terrorismen så måste man ibland tänja på reglerna och att det viktigaste ändå är att hans regering var framgångsrik i att desartikulera de väpnade grupperna. Ett konstaterande som fritagen nu ifrågasätter. Och det faktum att 2 av de fritagna dömts just för mordet på Guzman gör knappast saken lättare. Lars Palmgren, Buenos Aires.
Den 2 januari 1997. Serbien.
Om läget där har vi talat också med fredssamordnaren Carl Bildt och han står på demonstranternas sida mot Serbiens president Milosevic.
Ja, det gör jag. Och det är nog deras uppfattning.
Du kunde själv ha gått med i de här demonstrationstågen? Om...
Ja, det kunde jag ha gjort. Det är väl inte riktigt min uppgift.
Men du sympatiserar med det? Med det
dina... Absolut, och jag har också haft ganska omfattande kontakter med dem under de här dagarna, med framförallt radiostationen B92 som jag har haft mycket kontakter med under de år som jag har varit verksam nere också i Serbien och varit i Belgrad en hel del. Jag tror att det serbiska problemet, vi ser bara början på detta. Det är ett samhälle med oerhörda problem. Där det inte finns någon lätt eller enkel lösning. Och jag fruktar att den serbiska krisen som vi nu ser inledningen av kan komma att bli mycket allvarlig för stabiliteten i hela den delen av Europa. Men ju tidigare och ju snabbare och mer bestämt som Serbien slår in på en reformväg. Politiska reformer självklart, men också grundläggande ekonomiska reformer, desto bättre är det.
Skulle det underlätta om president Milosevic avgick?
Om det skedde genom att han förlorade ett val och som beredde vägen för annan typ av politik, ja. Men jag tror att det är väldigt viktigt att...
Pressas fram av våldsamma demonstrationer och kanske inbördeskrig.
Nej. Inbördeskriget är icke en omöjlighet. Och ett inbördeskrig i Serbien kommer att få mycket allvarliga konsekvenser. Det skulle kunna leda till en våldsutveckling på Balkan som får Bosnien att framstå som en relativt begränsad konflikt. Och därför är förutsättningarna och arbetet för en fredlig förändring i Serbien är så viktigt. Inom de konstitutionella ramar de har, som bör kunna användas i detta sammanhang. Och sen de ekonomiska reformerna. Den serbiska ekonomin är i ett mycket desperat tillstånd. Och jag fruktar att det kommer att ta ytterligare svåra umbäranden för människor i Serbien innan det finns en möjlighet att vända denna utveckling.
Carl Bildt intervjuades av Thomas Hemp.
Den 2 januari 1997. Åter så är det ryska anklagelser om svensk spioneri.
Det svenska försvaret anklagas på nytt för att försöka värva ryska marinofficerare som spioner. Uppgifterna kommer från samma ryska tidning som avslöjade den så kallade Peter Nordström-affären där en svensk försvarsanställd användes för att smuggla ut hemligt material från en rysk marinofficer.
På det sättet så följer dessa senaste uppgifter i tidningen Nezha Vissimaja Gazeta samma mönster som från den famösa Peter Nordström-affären i Sankt Petersburg. Och det mönstret ser enligt den ryska rapporteringen ut så här. Det svenska spionaget fortsätter sina försök att värva ryska marinofficerare. Sverige är ute efter både ryska och tidigare sovjetiska ubåtshemligheter. Men i oväntat hög grad så vänder sig de uppvaktade ryska officerarna till sitt ryska kontraspionage. Trots påstådda belöningar på tiotusentals dollar och möjlighet till svenskt medborgarskap i ett senare skede. Skillnaden i den ryska tidningens allt mer detaljrika rapportering den här gången är att platsen för det senaste värvningsförsöket är den ryska Kaliningrad-enklaven. Och att Sverige, den här och vid ytterligare ett antal tillfällen det senaste året, ska ha använt baltiska agenter som mellanhänder. Det är ett mönster som i sin tur går tillbaka till den tidigare delen av det kalla kriget när både Sverige och USA använde balter som infiltratörer. Och enligt den ryska tidningen så löper många av trådarna samman hos en namngiven polismajor vid det lettiska inrikesministeriet. Men varken där eller vid det lettiska försvarsdepartementet eller vid det svenska försvarshögkvarteret i Stockholm så vill man ännu kommentera de nya uppgifterna. Man kan i sammanhanget erinra om att dåvarande svenska överbefälhavaren Bengt Gustafsson redan för 5 år sedan offentligt utlovade miljonbelopp till den eller de som satt inne med avgörande hemligheter om ubåtsintrången i Sverige. Och detta med direkt adress till just ryska marinofficerare.
Reporter Christer Larsson.
Den 3 januari 1997.
Minst 220 människor har nu omkommit på grund av den extrema kylan i Mellaneuropa. Från till exempel Bukarest i Rumänien rapporteras att många barn frusit ihjäl och att bårhusen nu är överfulla av döda som dukat under i kylan.
Det är extremt kallt i Europa. I östra Tyskland till exempel sjönk temperaturen på vissa håll till 26 minusgrader i natt. Och i Rumänien har uppåt 50 personer dött av kylan. Flera är hemlösa barn som sökt skydd för kylan i avloppstunnlar. I Spanien avled 4 människor efter att en buss sladdat av vägen. Men kylan skördar också offer på grund av dåliga bostäder. 2 miljoner fransmän till exempel bor i bostäder som anses som otjänliga vid stark kyla. Snö och is har även medfört problem för transporterna runt om i Europa. I Frankrike har 10 000 människor strandsatts vid vägar och järnvägar. Is på spår och tåg har stoppat tågtrafiken mellan Lyon och Rivieran och folk har tvingats tillbringa natten i skolor och i andra nödbostäder. Och i Sverige är vi hittills förskonade från den allra bistraste kylan. Men vintern har ändå satt sina spår. I Vättern dunstar nu det sista varma vattnet och snart lägger sig isen. Senast Vättern frös var för 10 år sedan. Och i Malmö och Landskrona idag har flera färjeturer fått ställas in på grund av problem orsakade av isen.
Och kylan drabbar också idrotten. Ett flertal av helgens tipsmatcher i England ställs in och måste lottas på grund av frusna fotbollsplaner.
Den 3 januari 1997. Sverige och extradusörerna.
Efter avslöjandet om julklappen på 5 000 kronor till UD-anställda kräver nu också tjänstemännen vid regeringskansliet samma kompensation. Och enligt LO kommer utrikesministerns present till sin personal att försvåra den kommande lönerörelsen.
Vi ska höja lönerna så mycket som möjligt för våra medlemmar utifrån vad ekonomin tål. Om då någon säger nu ska vi ge 5 000 till alla extra, så kan jag säga det vore jättebra om ekonomin tålde det. Varför kan inte jag få 5 000? Varför kan inte våra medlemmar få 5 000? De pengarna finns inte. Det borde utrikesministern veta.
Lena Hjelm-Walléns julklapp har redan lett till ökade lönekrav. Det är övriga tjänstemän på regeringskansliet som i sina löneförhandlingar nu kräver kompensation för det som personalen på UD fått.
Jag har ingenting emot att man talar om för UDs personal att de gör ett jättebra jobb, för det gör de, men det gör den övriga halvan också.
Men tror du inte att det kan upplevas lite magstarkt av allmänheten att regeringstjänstemän går ut och kräver extra lönepåslag när alla andra sektorer i samhället skär ner?
Ja, det är möjligt, men som sagt, jag är företräder medlemmarna i regeringskansliet och för mig är det självklart att man kan inte behandla ena halvan av de anställda på ett annat sätt än vad man gör med den andra halvan.
De har väl gjort ett bra jobb där. Men jag tror att det är ungefär 4,5 miljoner löntagare som har gjort ett bra jobb. Och de pengarna som jag sa finns inte att ge alla en julklapp på 5 000. Ingen skulle önska något heller. Så att jag vet inte hur de ska sköta löneförhandlingarna på regeringskansliet. Men det verkar lite befängt att gå ut och säga att nu ska vi också ha 5 000 dagen efter. Det visar bara hur oerhört känslig situationen är och hur oklokt det var av utrikesdepartementet att göra det de gjorde.
Statsminister Göran Persson, som sedan årsskiftet är högsta chef för alla departement, vill idag inte kommentera frågan om UD-julklappen eller andra gruppers krav på kompensation.
Den 3 januari 97. Unika domar i Sverige.
Det blev fällande domar i hovrätten i Malmö mot de 10 medlemmar i MC-gänget Hells Angels som stått åtalade för olaga vapeninnehav. Hovrätten fastställde de fängelsestraff som tingsrätten tidigare beslutat om. Domarna är unika i svensk rättshistoria. Det är första gången som en grupp fälls för olaga vapeninnehav.
När polisen i september i fjol gjorde husrannsakan här i Hells Angels klubblokaler i Hasslapp utanför Helsingborg hittades 4 pistoler, 2 revolvrar och ett avsågat hagelgevär. 10 Hells Angels medlemmar greps misstänkta för olaga vapeninnehav. Men inget vapen kunde knytas till någon enskild person Åklagaren hävdade i tingsrätten att alla 10 hade ett ansvar eftersom vapnen var laddade, förvarades öppet och de 10 fanns uppsatta på en vaktlista som polisen hittade. Tingsrätten gick på åklagarens linje och dömde alla 10 till fängelsestraff på 1,5 till 2 år vardera. Det var första gången en grupp fälldes för olaga vapeninnehav utan att det fanns en personlig anknytning till vapnen. Domen kritiserades av jurister som menade att här var en kollektiv dom. Det blev överklagande till hovrätten som idag kom med sin dom. Hovrätten fastställer fängelsestraffen men gör en viktig markering. Kollektivt ansvar existerar inte i svensk lag. Men domstolen har funnit att alla 10 i samförstånd haft besittning av vapnen. Därigenom har de enskilt ansvar, menar hovrätten.
Något kollektivt straff kan vi inte använda oss av i Sverige. Utan det är en konkret anknytning till varje individ i tid och rum, som jag uttrycker det. Genom att de är där och de har vapnen under kontroll i sin närhet och de är uppsatta på ett bevakningsschema. Om de inte hade varit där, eller om de inte hade suttit på ett bevakningsschema, så tror jag inte alls att de kunde ha dömts.
En av de advokater som försvarat Hells Angels medlemmarna, Tom Peyron, säger till TT att han är besviken och att han tänker begära prövningstillstånd i högsta domstolen.
Den 4 januari 1997. Sverige och NATO.
Lunchekot börjar med Sveriges förhållande till NATO. Fredssamordnaren och moderatledaren Carl Bildt anser att Sverige bör gå med i det nya NATO, som han säger. Han säger till Ekot att det vore fel att stänga dörren för medlemskap. Ett skäl är de stora neddragningarna som har gjorts i det svenska försvaret.
Vi har ju nu hamnat på en nivå genom det senaste försvarsbeslutet där vi i praktiken, även om vi inte har sagt det explicit, har givit upp ambitionen att själv försvara Sverige mot någon som försöker att anfalla oss. Det är inte aktuellt för dagen, lindigt uttryckt. Men vi har övergivit den ambitionen och därmed infinner sig också den frågan. Men framförallt är det frågan om en full medverkan i fredsoperationer och i fredstryggande aktiviteter.
Men om man har något arrangemang med ryssarna och något annat med balterna, medlemskap för några forna öststatsländer, ska Sverige då, alltså det som återstår för Sverige är väl egentligen ett medlemskap med ömsesidiga försvarsgarantier. Är det dit vi är på väg då?
Jag tror inte att de ömsesidiga försvarsgarantierna är det som i första hand är intressant, även om man inte ska utesluta det. Om vi går tillbaka till där vi var nyss, inledningsskedet av kriget i Jugoslavien, Bosnien, så tror jag det är många som säger idag att hade vi då haft ett NATO som är som NATO börjar att bli nu, så hade kanske detta NATO kunnat agera politiskt och militärt. Begränsade militära ingripanden hade då tryggat freden och förhindrat hela den tragedi som vi har sett. Det är klart att i ett sånt NATO och i sådana operationer har Sverige anledning att vara med och försöka att se till att de blir verklighet.
Sverige bör vara medlem i ett sånt NATO som du önskar att NATO skulle vara.
Ja, absolut.
Söka medlemskap i det NATO som växer fram nu då?
Ja, vi får se vad som växer fram. Men jag hoppas ju att det växer fram ett NATO, det vill säga det växer fram ett nytt NATO.
Men du har ju tidigare sagt att det är bara Sverige som försvarar svenska gränser och bara, det är liksom ingen annan som kan göra det.
Det har varit och är fortfarande
egentligen. Men fordrar inte ett sånt här medlemskap någon sorts ömsesidiga förpliktelser?
Jo, visst gör det det.
Och det är du för då?
Nej, min linje har ju varit hela tiden om den som du beskriver.
Med nya NATO som du sa förut, så innebär det väl det att man också åtar sig sådana här förpliktelser?
Ja, det är två delar i detta. Det ena är det jag diskuterade, det vill säga den europeiska säkerhets- och fredsbevarande aspekten av NATO. Medverkan på ett eller annat sätt. Den andra är den som du tar upp. Där jag har varit mycket tydlig och sagt att det är Sverige som försvarar Sverige. Det förutsätter ju dock en nivå på våra egna långsiktiga försvarsansträngningar. Som vi nu enligt min mening håller på att överge. Med den inriktning som vi nu kommer få på det svenska försvaret. Så även om man räknar med det så kallade återtagandet. Så finns inte i den återtagande planeringen realistiskt. De resurser som skulle göra det möjligt för Sverige att försvara Sverige med svenska medel enbart mot någon som gjorde ett försök att angripa landet i dess helhet. den säkerhetspolitiska ambitionen är uppgiven.
Det svenska standardsvaret på frågan om NATO-medlemskap brukar ju vara att frågan är inte aktuell. Men för dig tycks den vara mer aktuell ändå.
Svenska standardsvar på nästan alla frågor fungerar inte längre. Därför att den europeiska... Ja, jag höll på att säga frågan är inte aktuell, men det får jag inte säga av lätt insedda skäl. Men frågan kan komma att bli aktuell snabbare än vad vi tror. Det tror jag är det viktiga. Det är precis på samma sätt som när vi står inför ställningstagande på den monetära sidan, gemensam valuta. Ställningstagande när det gäller gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Ställningstagande när det gäller gemensam säkerhetspolitik eller militär integration inom NATO. Det där standardsvaret att säga det är inte aktuellt, det standardsvaret håller inte längre.
När kan det bli aktuellt om det är snabbare än vad man tror?
Jag tror att vi kommer att se början av en debatt under detta år.
Moderatledaren Carl Bildt intervjuad av Inger Arenander och Thomas Hempel. Ja, Carl Bildt hävdar alltså att Försvarsmakten i framtiden inte kommer att ha resurser att försvara hela landet och att det skulle vara ett skäl att överväga svenskt medlemskap i NATO. Men överbefälhavaren Ove Victorin, han uttrycker sig försiktigare.
Tidigare efter andra världskriget och framåt så har vi haft ambitionen att ha ett trovärdigt militärt invasionsförsvar. Att med egna resurser klara av ett allvarligt menat hot mot landet. Den ambitionen har vi nu släppt. Och vi har istället ett så kallat anpassningsförsvar. Det vill säga att vi måste få tid på oss för att bygga upp förmågan innan vi kan ha ett trovärdigt försvar igen mot ett allvarligt syfte att försöka erövra landet.
Men är det samma sak som att hela landet inte längre kan försvaras?
Ja, politiker kanske uttrycker i de termer. För mig är det en självklarhet att oberoende av läget, hur hopplöst det än ser ut, så ska man försöka att försvara hela landet. Vad jag resonerar om, det är möjligheterna till framgång i den kampen.
Men hela landet kan fortfarande försvaras?
Ja, men risken för att det inte lyckas har blivit påtagligt mycket större.
Är Bildt en alarmist som är ute i onödan?
Jag vill inte ge betyg på en för detta statsminister eller partiledare i det här fallet, men att vi har dragit ner på försvarsresurserna och att vi har nu en helt annan och lägre ambitionsnivå, det är klart.
ÖB Ove Victorin vill inte ta ställning till om ett NATO-medlemskap för Sveriges del nu har blivit mera aktuellt. Det är en fråga för riksdagen, anser han. Men Sverige har militär nytta av det nära samarbetet med NATO som nu pågår i Bosnien och inom ramen för NATOs partnerskap för fred, säger Victorin.
Ja, rent praktiskt så är det klart att Sverige lär sig hur NATO tänker och agerar och tekniskt fungerar i olika stridssituationer och fredsbevarande operationer. Och därmed har vi lättare att stötta en sån insats också i framtiden. Och likadans tvärsom, självklart.
Men det är bra också för det svenska försvaret och den svenska försvarsförmågan.
Det är klart att ett av syftena med deltagande i den här typen av fredsbevarande operationer, det är att visa att Sverige inte accepterar krig som företeelse i Europa eller i världen som helhet. Och därför deltar vi. Och självklart ligger då i förlängningen också att om vi skulle drabbas av motsvarande elände så har vi förhoppningen att vi skulle kunna få stöd på motsvarande sätt som till exempel Bosnien fått.
Vi hörde överbefälhavaren Ove Victorin, Börje Remdahl intervjuade.
Mer om kölden i Europa. Den 4 januari 1997.
Det har inträffat många svåra trafikolyckor i övriga Europa idag också på grund av kyla och snö. Bara i Spanien omkom 6 personer i 2 bussolyckor natten till idag. Hittills har över ett par hundra människor dukat under av kölden.
Det är riskfyllt att ge sig ut på vägarna i Europa. På flera håll har blixthalkan orsakat svåra olyckor, som här i Österrike. I Spanien omkom 6 personer i 2 bussolyckor under natten och i västra och norra Frankrike står trafiken stilla långa sträckor idag. Den värsta vintern på 30 år har nu gjort att myndigheterna där varnar folk för att överhuvudtaget lämna hemmet.
Il est plus prudent de rester chez soi si on n'a vraiment pas de raison impérative pour se déplacer.
I södra Frankrike fick polis och militär gripa in under natten för att erbjuda sovplats och mat till de bilister som inte kom någonstans. Och trots kylan tycks humöret inte ha tagit någon skada.
On a eu un dîner formidable. Maintenant ce soir tout le monde s'amuse bien ensemble. On apprend que l'armée française c'est des chambres mixtes, ça nous intéresse.
Värre är det för de hemlösa. I Tyskland, där temperaturen på vissa håll sjunkit till minus 26 nattetid, har de bostadslösa visserligen erbjudits tillfälliga skydd. Men hittills har minst 39 personer dött av kölden där. Det bistra vädret får också ekonomiska konsekvenser. I Spanien oroar sig olivodlarna för sin skörd. För bara en månad sedan såg skörden ut att bli den bästa på många, många år. Men nu har regn och vindar förstört stora delar av den.
Aproximadamente un mes de precipitaciones y tan solo se han podido echar 7 u 8 días de campaña. Y una preocupación grande si siguen estas lluvias, pues que se puedan producir pérdidas por el arrastre de fruto y por tanto por la pérdida del fruto.
Men det finns de som gläds åt kylan, och det är ordentligt. De 16 000 skridskoåkare i Holland som steg upp i gryningen för att delta i världens största skridskotävling idag. För första gången på 11 år var isen på kanalerna tillräckligt tjock för att kunna släppa iväg de ivriga åkarna. Livligt påhejade av en stor och entusiastisk publik som inte alls fruktade kylan. 20 mil på skridskor skulle åkarna klara av. Och vinnaren, han gick i mål med tiden 6 timmar och 49 minuter.
Een dokken Evert van Bentum om hier alleen maar staande ovaties te geven. Maar dit is dan een super...
Den 4 januari 1997, Sverige och platsen i FNs säkerhetsråd.
Från och med årsskiftet måste Sverige upprätthålla dygnet runt jour i FN. För när som helst kan säkerhetsrådet sammankallas, där vi nu efter 20 år åter har en plats. Just nu finslipas taktiken som bäst i den svenska delegationen.
Dag Hammarskjöldplatsen nummer 1 är adressen. Nästan längst upp på 46:e våningen går den svenska FN-delegationen med ambassadör Peter Osvald och hans ställföreträdare Anders Lidén i spetsen igenom de sista detaljerna inför startskottet för Sveriges arbete i säkerhetsrådet. Det är i det här lilla rummet som den svenska taktiken ska finslipas och detaljerna diskuteras innan mötena med de övriga 14 i rådet.
Vi har börjat igår med överläggningar med säkerhetsrådets ordförande den här månaden som är i Japan. Och där har vi lagt ett antal kort på vilka områden där vi tänker vara aktiva. Där vi vill ha tidig behandling av ett antal frågor. Vi har till exempel nämnt frågan om Stora sjöarna, alltså området i östra Zaire, Burundi, Rwanda. Som fortfarande är en väldigt orolig del av Afrika. Vi har nämnt Georgien, vi har nämnt Guatemala. Det är ett par av de aktuella frågor som kommer upp. Vi har också förberett oss för Jugoslavienfrågorna. Där finns det en liten grupp länder här som kallas kontaktgruppen i New York. Som är huvudsakligen ansvarig för att skriva resolutioner och så vidare i säkerhetsrådet. Vi har arbetat på och har nu sedan någon vecka fått besked om att vi kommer att ingå i den här gruppen.
Men hur självständigt kan Sverige agera, kan man undra. Vi ska ju ha gemensam utrikespolitik med övriga EU-länder.
Just när det gäller säkerhetsrådet så finns det ett undantag. Och det är ett undantag som de två permanenta medlemmarna i EU, alltså Frankrike och Storbritannien, har velat ha. De menar att EUs gemensamma säkerhetspolitik, säkerhets- och utrikespolitik, upphör vid säkerhetsrådets dörr.
Målet är att Sverige alltid ska kunna vara på plats i rådet vid eventuella krislägen på mindre än en timme. Det blir ständig jour enligt ett rullande schema och Anders Lidén är den som ska se till att också Peter Osvald får vara ledig ibland.
Normalt sköter ju FN-delegationen allt som pågår i FN, i generalförsamling och olika FN-organ som har sina kontor här. Nu tillkommer arbetet i säkerhetsrådet. Det blir väldigt mycket mer, mycket fler möten att gå på, mycket mer att läsa, mycket fler förhandlingar att delta i.
Första mötet äger förmodligen rum på måndag. Inga större frågor står på dagordningen, men det är nog så viktigt ändå för Peter Osvald. Han blir nu den tredje svensken efter Jarring på 50-talet och Rydbeck på 70-talet som får en egen stol i rådet.
Ja, klart att jag tycker att det är spännande. Men jag känner också samtidigt väldigt starkt det ansvar som vilar på mig. Och jag vet vilka förväntningar som finns, inte bara på mig utan på hela delegationen här. Men jag är säker på att det kommer vi också att klara.
Den 5 januari 1997. Prins Bertil avled idag.
Prins Bertil avled igår på 13-dagsafton, 84 år gammal.
Ända sedan barnaåren hade han ett brinnande intresse för bland annat idrott och motorer, och hans lediga sätt gjorde honom mycket populär i breda folklager. Prins Bertil var ordförande i Svenska olympiska kommittén, där kommitténs C.G. Anderberg upplevde prinsens idrottsintresse på nära håll.
Och han var väldigt kunnig på idrotten. Vistades väl hellre i omklädningsrummen än på hedersläktaren, om man får lov att uttrycka det så.
Ja, idrott, bilar och mat kan vara den blandning som gör till och med en prins omtyckt av vad man idag kallar vanligt folk. Lägg där till ett mycket otvunget sätt att umgås med detta vanliga folk, och framträder en person som rent av var både folklig och folkkär. C.G. Hammarlund, mest känd för sina 17 år som programledare för Sveriges bilradio, följde prins Bertils karriär på bilracingbanorna och berättar hur det kom sig att prinsen blev så bilintresserad.
Jo, han berättade väldigt ingående om det. Och redan när han var liten pojke så var han väldigt intresserad av motorer och började ju köra motorcykel i en väldigt låg ålder. Och sen hade han att välja, har han sagt till mig, att rensa i rabatterna på Sofiero eller att göra någonting som han tyckte var roligt. Och han började ju då arbeta som hjälpmekaniker på Thulins verkstäder i Landskrona, där han jobbade med flygmotorer och bilar.
Hör ett långt minnesprogram på band 115-26. 115-26. Den 5 januari 1997. Åter en svensk spion gripen i Ryssland. Om det nu är en spion.
God kväll. Rapport kan ikväll visa bilder på försök till svensk spionage på Ryssland. Videofilmen har tidigare visats i rysk TV.
I september i år avslöjades att en svensk spion gripits på bar gärning av den ryska säkerhetstjänsten. Gripandet filmades av säkerhetstjänsten och bilderna visades i rysk TV. Men det var inte enda gången Sverige enligt ryska säkerhetstjänsten har tagits på bar gärning. Det andra misslyckade försöket ska ha skett här i Kaliningrad, där Ryssland har en viktig örlogsbas. En lettisk före detta KGB-agent, Valdis Nikolajevs, men som nu ska ha samarbetat med den svenska underrättelsetjänsten, skickade en kurir, en arbetslös rysklett, till Kaliningrad. Det är han som är den bortre mannen på de här bilderna, för att överlämna brev till en rysk marinofficer som Nikolajevs trodde sig ha rekryterat för Sveriges räkning. I själva verket samarbetade denne med ryska säkerhetstjänsten, och därför gick det så här för kuriren. Kuriren greps men släpptes senare och intervjuades i rysk TV. Ryska TV sände också en anonym intervju med den ryske marinofficeren.
Перед нашим выводом из Латвии в Российскую Федерацию ко мне обратился сотрудник спецслужб данного государства Валдис Николаев.
I det ryska reportaget förekom också spydiga formuleringar om Sverige.
Про шведов все знают, что они придумали шведский стол и машины Volvo. Кроме этого, они придумали русские подводные лодки. И эти лодки стали частью национального самосознания и культуры.
Att Sverige bedriver underrättelseverksamhet utomlands är varken olagligt eller särskilt anmärkningsvärt. Frågan är bara om de här incidenterna är tillfälliga bakslag som man måste räkna med i den här branschen, eller om de är ett tecken på försämrad kompetens hos den militära underrättelsetjänsten. Varken chefen för den militära underrättelsetjänsten eller ledningen för försvarsdepartementet vill ikväll kommentera de här bilderna.
Den 7 januari 1997. Turkiet och de mänskliga rättigheterna.
Återigen ifrågasätts hur Turkiet respekterar de mänskliga rättigheterna, och nu inleds en unik process. Idag anmäls Turkiet till den europeiska människorättskommissionen av Danmark. Saken gäller en dansk medborgare som torterats i ett turkiskt häkte.
Det var i somras som den turkiskfödde danska medborgaren Kemal Koç for till sitt gamla hemland för att närvara vid en familjehögtid. Men besöket blev helt annorlunda än vad han hade tänkt. Turkisk polis arresterade honom och behöll honom i häkte i nästan en och en halv månad. När Koç efter upprepade danska protester släpptes och fick åka hem konstaterade danska läkare att han hade utsatts för tortyr. Fallet med Kemal Koç leder nu till att Danmark anmäler Turkiet till kommissionen för mänskliga rättigheter. Det är första gången som ett land anmäler ett annat på grund av vad som har hänt en enskild medborgare. Men det här fallet är så allvarligt och så speciellt att det kräver speciell behandling, menar den danska utrikesministern Niels Hevig Pedersen. De förklaringar han fått från Turkiet räcker inte.
Vi har fått några svar, men inte tillfredsställande svar. Och därefter har regeringen så truffat den beslutning att anlägga en statsklage mot Turkiet vid den europeiska människorättskommissionen.
Idag lämnar alltså Danmark in sin anmälan. Danmark vill på det här sättet lägga ännu mer press än hittills på Turkiet och leva upp till den konvention om mänskliga rättigheter som Turkiet trots allt har skrivit under. Huruvida saken tas upp i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg avgörs senare. Nina Benner, Köpenhamn.
Den 7 januari 1997 från Serbiens ortodoxa julfirande.
Belgrad, där hundratusentals serber igår kväll firade den ortodoxa julaftonen i det fria. Väldiga folkmassor samlades utanför Serbiens största kyrka för att lyssna till kyrkans överhuvud, patriarken Pavle.
De bär ekkvistar och ljus i händerna som den serbiska ortodoxa traditionen bjuder. En eld av tunga ekstockar brinner långsamt. Här har Belgradbor i alla åldrar församlats på julaftonskvällen som vanligen firas hemma. Men inget är sig likt längre i Serbien. Efter 7 veckor av demonstrationer tycks det som om behovet av att samlas, talas vid, skämta, umgås är outsinligt. Patriarken Pavle hälsar den förmodligen största folkmassa han har haft framför sig under en mässa. Jag ber er att ni håller ut genom alla de svårigheter som ligger framför oss, att ni fortsätter framåt. Trots all oro vi nu upplever, säger han. Zoran Mišić har som alla andra stått och väntat i ett par timmar på att patriarken ska komma. Han flyttade tillbaka från Norge till Belgrad för 10 år sedan och ser det som nu händer som mycket betydelsefullt.
Så stor sak att folk kommer till sin realitet och kommer att erkänna vad är det här i världen, vad det sker. Och det är massor folk som vet ingenting. Om du bara 100 kilometer härifrån så ser du ingenting. Eller de hör ingenting och de vet ingenting. Det är så en totalitaristisk kontroll av tv och folken har vaknat nu. Det är det som är största i detta år. Så om alla vaknar så är vi inte mer av kommunistiskt land. Om vi får detta, det är krig, informationkrig nu. Att sprida information över hela landet, så faller han.
Och han, det är president Slobodan Milosevic som Zoran Mišić menar. Oppositionen har fått ännu ett viktigt erkännande enligt tidningsuppgifter i Serbien idag. De 3 oppositionsledarna har inbjudits till president Bill Clinton för att med honom diskutera läget i Serbien. Enligt den oberoende tidningen Blitz kommer de att resa till Washington till den 20 januari då de har inbjudits till presidentens installationsceremoni för hans andra presidentperiod. Stämmer detta är det inte längre bara president Milosevic som får tala med stormaktens ledare. Klockan 11 igår kväll strömmade alla åhörarna ut från mässan. Men långt efter midnatt gick de fortfarande upp och ner för gatorna i Belgrad, visslande i sina visselpipor. Det här är Kristina Gustafsson i Belgrad.
Den fredssamordnande organisation som leds av Carl Bildt tog igår över det administrativa ansvaret för den delade staden Mostar i Bosnien. Bildts organisation tar vid efter EU som hade ansvaret i Mostar fram till nyårsafton. Först den 13 januari hålls en officiell ceremoni för att markera förändringen i Mostar som trots alla försoningsförsök ännu är uppdelad mellan muslimer och kroater.